Välkommen till Saronpodden och Kvartssamtalet. Idag med mig Daniel Dalemo och idag har jag Johannes Lorin med i samtalet. Välkommen.
Tack så mycket.
Och vi ska ju tala om Saronpodden utifrån det du har gjort kring saligprisningarna. Men innan vi går in på det, för den som inte känner Johannes, hur ser en dag ut i ditt liv?
Främst så är jag väl gift med Jenny Lorin sedan 7 år tillbaka. Har en son på snart 9 månader som heter Folke. Så mycket av dagarna kretsar kring dem såklart så. Och yrkesmässigt så är jag psykolog och jobbar just nu inom barn- och ungdomspsykiatrin sedan ett par år tillbaka också. Sen har jag en förkärlek till teologi också. Så när jag inte jobbar eller gör annat så ägnar jag väldigt mycket tid åt det. Läsa och fundera och prata med vänner om det. Så.
Det ska vi återkomma till. Och i Saron så kan man exempelvis möta dig i gudstjänsten där du predikar emellanåt. Jag tänker att vi börjar med att läsa de här så kallade saligprisningarna, alltså ifrån Bergspredikan, Matteus kapitel 5, och så kan vi sen föra ett samtal kring detta. Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, det ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, det ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, det ska möta barmhärtighet. Och saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, det ska kallas Guds söner. Och saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Johannes, när du och jag för en tid sedan då samtalade om att jag gärna skulle vilja att du gjorde en undervisningspodd. Så kom du ganska snart in på detta med den här texten som förslag. Var kom det sig?
Det var nog 2 huvudanledningar som jag kommer att tänka på nu. Och den ena är rätt och slett att jag höll på mycket personligen med saligprisningarna. Jag brukar försöka ha något projekt sådär som jag ägnar tid åt. Och hade under ett par år jobbat mycket med saligprisningarna på lediga stunder och sådär. Från och till då såklart, jag har inte suttit med det flera år. Men Så jag tänkte mycket på dem och liksom läste mycket om dem. Och när vi hade det samtalet så pratade vi också där om att vi skulle göra det här under fastan.
Just det.
Och fastan är också en period när man funderar på, ja, man kanske förvägrar sig någonting eller avstår från någonting. Och där passar också saligprisningarna ganska bra, för de handlar så mycket om saker som smärtar och gör ont. Så. Och globalt sett nu så känns det som att vi lever liksom i en global fasta nästan på grund av coronapandemin. Mm. Där många brottas med saker som är jobbiga. Så av de skälen så kändes det naturligt att liksom ta saligprisningarna och ha det som fokus.
Så du brukar ha så alltså att du periodvis lever med ett ämne eller en text eller så?
Precis.
Så du liksom jobbar med det här vid sidan av ditt jobb. Ja, vad spännande. Och då kan man säga att det blev det här någon slags summering eller nedskrivning av detta. Fantastiskt, vilket förmån att få tagit del av detta och all den tid som du har själv fördjupat dig i detta. Jag måste bara säga det så jag verkligen inte glömmer det. När jag har lyssnat på dina podd kring detta så har jag jag har blivit så uppmuntrad och tycker att, du har ringat in de här så fint gentemot att både hänvisa till texterna och den bibliska sammanhanget och till liksom den bibliska historien i stora drag och till vår tid. Det är mycket exempel från vår tid och kultur och film och annat. Du är duktig på att väva ihop, om man säger så.
Kul att höra. Tack för det.
Ja. När du nu har liksom läst eller mediterat över de här, vad har det här gjort med dig?
Jag en anledning till att jag började liksom brottas med saluprisningarna var en podd som jag fick rekommenderad av en kompis av en som heter Jonathan Pennington, som jag hänvisar till vid något tillfälle i alla fall i den här podden som jag gör. Och där lyfter han upp just att det här väldigt, väldigt paradoxala i att Jesus pratar faktiskt om blomstrande här. Och det här ordet salig som står i den här texterna är ju någonting som det är nästan, vi använder nästan aldrig det annars. Man kan säga att man är salig på, jag vet inte, en hobby eller sådär. Och det betyder nästan att man är jättefascinerad av någonting och har gått upp i någonting sådär. Men annars är det så hemtar man med det begreppet att vi inte riktigt förstår vad det betyder. Och när Pennington översatte det här med flourishing på engelska då, eller blomstring som jag tänker att det betyder på svenska, så slog det mig just att det är så kontraintuitivt.
Vad det betyder?
Att det går emot sättet som vi normalt sett tänker om saker. Att blomstrande är att sörja eller vara fattig i anden. Eller att hungra och törsta. Att det är saker som egentligen inte låter så trevliga. Som Jesus har i sin definition av vad det innebär att liksom blomstra som människa. Och ju mer jag tänkte på saligprisningarna, desto tydligare utkristalliseras att nästan alla de här innefattar smärta på något sätt. Mm. Och det tycker jag är så paradoxalt och så går emot så mycket av våran kultur. Att jag liksom fascinerades av det här och söks in i det. Men det här vill jag fundera vidare på. Och just om Jesus faktiskt lyfter fram en bild här av vad det innebär att vara människa och vad det innebär att blomstra, då vill jag tränga djupare i det. Och sen tycker jag också personligen just att det är så många runt omkring en och även jag själv som går igenom perioder som är jobbiga. Och då har det varit oerhört trösterikt att faktiskt få vila i att det här är ingenting som sker utanför Guds försyn och omsorg. Mm. Utan när jag sörjer eller är fattig i anden eller sådär, då gör jag det i hans berättelse. Och det tycker jag har varit det liksom personligen mest berikande, att det finns utrymme för den typen av upplevelser och känslor. Mm. Och det har varit väldigt berikande. Och när jag har liksom gjort podden så har det slått mig ännu mer, det som du nämnde där med att det nästan inte går att tänka på saligprisningarna utanför berättelsen. Mm. Den liksom långa bibliska berättelsen. Det är så ofta han hänvisar till landet eller riket och så vidare. Och det är svårt att tänka sig att det finns någonting saligt i att bli förföljd exempelvis. Om det inte någonstans finns en uppståndelse. Någonstans liksom där vi får slutgiltig belöning. Eller att kämpa för rättvisa exempelvis. Om vi bara har den här världen så vet vi inte att rättvisa kommer vinna. Men vi kan hungra och törsta och se världens smärta. Och våga ta in det på ett annat sätt om vi faktiskt vet att han har kontroll här. Så det är de, tror jag, sakerna som har stått ut mest för mig och som jag personligen tar till mig så när jag har tänkt på de här texterna. Så.
Det är verkligen så att just det ordet du nämner nu om att blomstra, det är ju under varje podd så har man liksom studsar man till där, därför att det är ju ett, ja, men det ger texten direkt en nyans att det verkligen inte handlar om att liksom bära sitt kors eller bara askes, utan någon slags, är det här som får människan att blomstra? Det är ju, ja, jag håller med mig att det är en spännande översättning på salig ordet i detta. Så varje gång du har haft det så tänker jag, ja, är det detta i att blomstra? När jag själv har lyssnat så tycker jag att du har satt i sammanhang. Jag tänker på exempel, så var du inne flera gånger på om våld. Och jag tänkte först att nej, men det är som liksom kristen i alla fall så är man väl inte en del av den kulturen. Men du återkommer emellanåt till detta, men du sätter det väldigt, väldigt brett. Att vi med våld på något sätt, med forcera fram vår vilja. Sen kan det ske på tusen olika sätt. Och det var också så när jag lyssnade att ja, det är ju lätt att ha vissa bilder framför sig och tänka att det där berör inte mig. Men när du undervisar om detta så känner man, ja men det där berör ju mig och det där berör ju mig. Och ibland så använder man i diskussioner tjuvknep för att få fram, ja du vet, det finns många sätt i detta. Återigen så vänder du det liksom då till mot vad Jesus i det här. Ja, det var en sånt exempel när jag har lyssnat som jag tycker att det hjälpte mig att se bredare.
Kul.
I det hela. De här texterna eller den här undervisningen brukar ju debatteras om liksom, hur ska man leva efter detta? Är bergspredikan överlag, saligprisen överlag, är det en standard för människan som du är inne på, eller är det liksom en utopi? Är det bara för de kristna, eller är det för människan i stort? Och, de där frågorna, vad har du under din resa?
Mm. Där håller jag nog med den här Pennington då. Jonathan Pennington heter han då, den här teologen som jag lite startade mitt intresse för bergspredikan. Där han menar att men det här är visdomslitteratur. Och det finns flera saker som pekar på det. Dels det här ordet då, salig, blomstra, förekommer mycket i Saltaren och Ordspråksboken då, som är visdomslitteratur. Och även slutet, de här två vägarna. Det finns en dåraktig väg och så finns det en då som liksom hörsamma Jesu ord, också typiskt för visdomslitteratur. Och inom visdomslitteratur så finns det ju saker som på något sätt är allmänmänskliga. Du behöver inte vara kristen för att läsa Ordspråksboken och hitta guld där och hitta saker som faktiskt är levnadsprinciper som vem som helst kan anamma. Så på ett sätt så tänker jag att bergspredikan säger någonting om vad det innebär att vara människa. Och jag tänker, det är inte för inte som ja, men Gandhi fascineras jättemycket av bergspredikan. Tolstoj var också jättefascinerad fast han var superskeptisk till Jesus. När Europa skulle återbyggas efter kriget, andra världskriget, så hämtade man jättemycket från bergspredikan. Så att det finns någon typ av allmänmänskliga principer här. Så. Sen kanske de är mer typiska för väst än andra ställen så. Men det tror jag liksom, på något sätt är det allmänmänskligt. Men sen tror jag också att sinom sist så behöver man förstå bergspredikan och inte minst saligprisningarna i det bibliska liksom ramverket. Och därför vill jag börja med ett introducerande avsnitt där jag faktiskt sätter in den i ett större sammanhang. För vi som kristna i alla fall, vi kan inte riktigt, tror jag, förstå och ta till oss Jesu undervisning utan det som han har gjort på korset och det som han har gjort via uppståndelsen och det som han lovar att göra i framtiden. Så jag tror det finns guld för vem som helst, men ytterst sett så tänker jag mig att det här behöver förstås inom ett ramverk där den bibliska berättelsen är central. Liksom då. Så lite både och på den frågan. Mm.
Du återkommer ju ofta det att du kommer liksom till korset så. Och kommer, som du nämnde innan här när vi pratade vid, till Jesaja texterna och detta. Jag minns när du exempelvis knyter an till nu ska vi se här, författaren eller forskaren ifrån USA som skriver om det goda livet, att ta vara på det ändliga livet.
Är det Charles Taylor kanske?
Nej, den svenska som ju precis har skrivit en bok om nu sitter vi här och båda tappar hans namn.
Ett Thomas Sjödin?
Nej. Ja, vi får se om det kommer fram.
Ja, Martin Hägglund tänker
Martin
på.
Martin Hägglund, ja, såklart. Ja. Såklart. Ja, ja. Nej, men liksom om, det, om livet som... Mm. Liksom jag tar vara på i det smärtsamma, liksom, det är livet, precis som Jesus lyfter fram mycket av det smärtsamma, men stannar ju där inom, vad ska man säga, vår egen värld, medan Jesus sätter detta i den större berättelsen där försoningen och där Gud finns en del och där finns en tröst som kommer utifrån, vilket Martin Hägglund tvärtom tycker att det tar bort hela poängen. Vad tänker du kring det, den som inte kanske har lyssnat på den podden?
Det är andra avsnittet där, Sorry som sörjer, när jag hemsöker till Martin Hägglund. Ja. Och han är ju superfascinerande. Vill man ha lite smakprov på honom så ska man lyssna på hans sommarprat från förra året. Vill man gå lite djupare så ska man läsa hans nya bok som har liksom slått igenom jättemycket, som heter This Life på engelska.
Precis, det var det jag samlade efter.
Och Ett enda liv tror jag den heter på svenska. Ja, men det som är intressant med honom är ju att han är superradikal i sin ateism och menar att ett religiöst liv kan inte vara ett gott liv, utan att det är att lura sig. Och vad han menar är att vi genom att hoppas på ett evigt liv så projicerar vi bara så som vi tänker oss att det här livet är, och tänker att det ska pågå i evighet, om man säger så. Och tar vi bort risken att faktiskt förlora någonting, att faktiskt bli av med de vi älskar, bli av med de projekt och frustreras i våra drömmar, så förlorar livet sin mening. Så. Och det är själva premisserna för ett gott liv enligt honom då. Men det som jag tycker att han missar eller inte riktigt beaktar skulle vara då att det blir nästan det är svårt att komma ifrån frågan om meningslöshet. Varför ska jag våga ta in otäcka saker? Varför ska jag kämpa för rättvisa om allt i slutändan kommer frustreras? Det finns inga som helst garantier för att det goda kommer vinna. Så där tror vi utlämnade till en någon slags heroiskt, liksom, att bara våga agera ändå, fastän vi är helt utlämnade åt ett universum som inte bryr sig på något sätt. Sen tänker jag också att vi i den kristna berättelsen så ska vi en dag stå inför Gud. Jag ska få liksom lägga räkenskap inför honom. Och att det om något ger livet en mening och en nerv. Att det spelar roll hur jag lever mitt liv. Och det spelar roll inför en Gud som har skapat mig och skapat liksom hela världen. Så där tänker jag att det ramverket berikar. Och på ett sätt som Martin Hägglund inte riktigt tar i anspråk så.
Men hans kritik kanske också tar spjärn mot en del av den kristna traditionens nyans som betonar väldigt mycket vi ska härifrån, vi ska liksom, det är det livet, det är när vi blir befordrade till evigheten som allting börjar, medan han menar nej, det är detta livet, och det här, det är ju det han tar spjärn emot kanske inte riktigt präglar all kristen tro, utan det är en tradition där som har betonat det väldigt mycket, att vi ska härifrån.
Verkligen, och där tänker jag inte minst inkarnationen, att Gud träder in i den här världen. Att det är ju någonting som verkligen betonar att det spelar oerhörd roll vad vi gör här. För att Gud själv väljer att leva som en av oss. Liksom.
Precis. Ja, alltså vi skulle kunna prata om varje här nu, därför att det finns ju så mycket att säga om varje, men vi ska ju samtidigt uppmuntra att den som inte har lyssnat på det ska göra det, eller kanske lyssna igen. Men när jag ställer frågan så här, finns det någon av de här som du känner har berört dig lite extra?
Jag tror att den första salen som är fattiga i anden, den var den svåraste. Den skrev jag någon slags utkast till för jättelänge sedan. För jag tycker om att skriva, det är så jag processar saker. Men det tog mig så lång tid att liksom, jag hade någon idé av vad jag trodde att det här betydde och jobbade jättemycket med liksom vad jag trodde då att den här texten betydde och liksom slet mycket med exempel. Och den skulle jag nog säga är den första saligprisningen av en anledning, för att den gestaltar, tror jag, det här att ja, men det är sprickorna som ljuset lyser in. Och för mig så blir det så tydligt i den. Men hur kan fattigdom vara någonting som är vackert? Hur kan fattigdom i anden vara någonting som är vackert? Jo, men det är det som öppnar upp oss. Det skapar en sårbarhet i oss för att ta emot Guds hjälp och även hjälp från andra. Så den när jag brottades med den så tyckte jag att jag fick ett annat ljus på alla saluprisningarna. Så det är nog en av mina liksom favoriter, eller den som har betytt mest för mig personligen. Så.
Just det. Så den är på något sätt grunden för de andra.
Exakt.
Ja. Ja, skulle man ju kunna tala om hur det knyter an eller hur kopplar det till din vardag, till dina samtal där du har på jobbet och annat. Men vi ska avrunda, men den som känner att wow, jag skulle verkligen vilja fördjupa mig kring Bergspredikan eller saligprisningarna. Har du läst mycket? Är det någon speciell författare eller bok eller någonting som du skulle tycka att ska man läsa en så gör denna?
Det är så dumt. Jag är ju utbildad i USA och mina referenser är oftast på engelska, men så jag vet inte om det är svårare, men en bok som är fortfarande står sig väldigt väl och jag tror att den finns på svenska, det är John Stotts The Message of the Sermon on the Mount, är den kopian som jag, men jag skulle bli förvånad om den inte finns på svenska. Den håller jättebra fortfarande.
Jag har bara mött den på engelska, men det kanske finns.
Det kanske jag säger för mycket, men så den är jättebra. Annars vill man och kan ta sig an Pennington så skulle jag rekommendera den.
Okej. Okay. Ja. Den blev jag lite nyfiken på. Och även gå vidare med detta med blomstraspåret liksom kopplat till det här. Det är ju det finns många trådar i det. Ja. Johannes, tack för att du var med i detta lilla samtal och jättetack för att vi har fått ta del av allt det som du i bön, läsning och reflektion har samlat upp och berikar upp och uppbygga oss när vi lyssnar. Och jag hoppas att vi kommer få fortsätta ta del av det du läser och ber och reflekterar kring. Det ser jag fram emot.
Kul att höra. Tack för att jag fick komma hit och tack för att jag får podda för oss här. Det känns kul.
Ska vi avsluta med att du igen läser de här orden och så får vi bara bli stilla inför dem. Mm.
Saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka. De ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Glädjer och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna för er tid.
Den här podden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.